Vi ska gå in på de bibliska böcker lite grann idag. Apokryfer, icke-kanoniska böcker i den strikta meningen av begreppet kanon. De böcker som vi kallar för apokryfer, de kallades vanligtvis för ecklesiastikala böcker. Ecklesiastikala, utifrån ordet ecclesia, som betyder ju kyrka. Och ecklesiastikala böcker var då sådana böcker som brukades av kyrkan. De kunde också offentligt läsas i ecclesian. Men kyrkan betraktar dem inte som normativa när det gäller att avgöra lärofrågor. De jämställs inte med den hebreiska kanon, med lagen och profeterna. Men de är likväl ecklesiastikala, kyrkliga böcker. Sen har vi då kommit att använda termen apokryfer för de böckerna. Och den termen är alltså inte riktigt adekvat. För apokryfa böcker är ju sådana som göms undan, som inte alls brukas. Men tanken med de ecklesiastikala böckerna är ju att man kan bruka dem. Eller som Luther sa, de är nyttiga att läsa. Sen finns det ju ytterligare böcker som inte var kyrkliga eller ecklesiastikala, men som fick spridning inom vissa områden. Och de böckerna, de brukar vi kalla för pseudepigrafer. Men det är ju också en mycket oegentlig term på en rad olikartade böcker. Jag ska nu nämna några av de här böckerna, både apokryfer och pseudepigrafer. Mycket kort säga någonting om dem, så att ni i varje fall känner till dem vid namn och kanske vet när de kom till eller vad de handlar om lite grann. Jag ska då börja med första Esra, eller en bättre benämning, tredje Esra. Inom engelskt språkområde har den kallats första Esra, men vi glömmer det, tror jag. Det blir för förvillat före. Så skulle ni i en engelsk bok möta termen första Esra, då kan ni vara säkra på att det är detsamma som tredje Esra. Om man nämligen räknar Esra och Nehemja som första andra Esra, så återstår ju talet 3 och sen talet 4 för annan Esra-litteratur. Men om man inte räknar in Esra och Nehemja, då kan man alltså kalla tredje Esra för första Esra. Jag ska röra till det här för er ytterligare om en stund. Jag ska se hur, tror jag antecknade hur man varierar här i benämningarna. Ja, hur är det med då tredje Esra? Ja, det är ingen apokryf i vår mening. Det är alltså ingen ecklesiastikal bok. Den brukas inte i kyrkan. Den räknas inte som helig skrift av Tridentinum. Men likväl så finns tredje Esra och även fjärde Esra tryckta i slutet av Vulgata tillsammans med Manasses bön. Men man har infört en notis framför dessa böcker som säger att de tillhör inte de kanoniska böckerna. När har då första Esra kommit till och av vem? Ja, det vet vi inte. Det vi vet är att första Esra var känd av Josefus, som lever på det första århundradet. Han föddes väl 37 efter Kristus. Josefus utnyttjar också första Esra. Han kommer att göra samma misstag som första Esra gör. Det föreligger nämligen i första Esra en del misstag, en del motsägelser gentemot den kanoniska Esra, och de upprepar Josefus. Första Esra finns inte med i Septuaginta, i de tidiga grekiska översättningarna av kyrkliga eller heliga texter som gjordes i Alexandria före Kristi födelse, med början på 200-talet före Kristus. Det finns inte heller några citat från första Esra i Nya testamentet, men senare är det uppenbart att kristna författare har känt till första Esra och också citerat ur första Esra. Det gör till exempel Tertullianus, Origenes och Cyprianus. Bokens innehåll, ja, det känner ni ju till. Inte. Hur är boken uppbyggd? Vad består den av? Den består av 9 kapitel. De två, eller rättare sagt det första kapitlet, består av andra krönikebokens 2 sista kapitel. Och då kan jag ju fråga er vilka kapitel det är. Andra krönikebokens 2 sista kapitel. Vad blir det då? Vi ska ju ha en, vi måste ha en innehållsskrivning i GT också så småningom. Hur många kapitel finns det i andra krönikeboken? Ja, det är ju lite knappt. Då befinner man sig mera i andra kungaboken. Nej, andra krönikeboken är ju stor. Den är 36 kapitel. Så att de 2 sista kapitlen är kapitel 35 och 36. Och det är ju, det vet man ju om man bara har råkat titta på det, men det är sådana där detaljer man inte har alltid har aktuella. Alltså andra krönikeboken 35 och 36, det är början av den här första Esra. Det ryms i första Esras första kapitel. Dessutom en liten del hämtad ur Nehemja och en legend om Zerubabel finns sedan i resten av boken. Men vi kan, det bör ni inte skriva upp, vi gör så här att ni kan notera det på det här viset. Kapitel 1 var alltså andra krönikeboken 35-36. Kapitel 2 omfattar Esra 1 och Esra 4, 7-24. Kapitel 3 till och med 5, vers 6 innehåller bland annat legenden om Zerubabel och Darius. Och vad som står i den här legenden står i en egendomlig motsägelse till andra delar av boken. Den tycks alltså vara ganska så oenhetlig, den här boken. En hopsamling på något sätt av olikartat material. Kapitel 5, 7 till och med 9, 36 innehåller resten av Esra. Och slutligen, kapitel 9, 37 till och med 55 innehåller en liten del av Nehemja. Nämligen Nehemja 7, 73b och Nehemja 8, 1-12. man får lov att säga om den här första Estra att det är en ganska ohistorisk kompilation som har gjorts, ja, vi vet inte riktigt, men någon gång kanske strax före Kristi födelse. Så kallar jag det nu första Estra. Ja, alltså tredje Estra. Ja. Den heter första Estra eller tredje Estra. Jag tror vi säger tredje Estra. Tredje Estra. Då ska vi gå till fjärde Estra då, eller andra Estra. Den föreligger jag på grekiska. Och ja, just det, den finns, jag för mig att det finns inget hebreiskt original eller någonting sånt här, utan vi ska se om det står i den här någonting om det. Den föreligger ju på latin förstås. Ja. I den här lilla framställningen står nu kunde gå och plocka fram Charles. Om ni vill bruka Charles fina verk till två stora volymer, så har ni den första volymen sådana böcker som vi kallar för apokryfer, och i andra delen sådana böcker som vi kallar för pseudepigrafer. Så där hittar ni en mycket utförlig och fin utgåva där. Ja, vi ska se. Jag kan inte i all hast se någon uppgift om språket här, men jag vill minnas att den finns inte på hebreiska. Det föreligger olika översättningar. Ja, så har vi den fjärde Estra. Eller som också kallas andra Estra. Fjärde Estra. Den räknas inte heller som helig skrift av Tridentinum. Hieronymus, han säger att han har aldrig läst denna bok. Den här fjärde Estra, den är egentligen, som den nu föreligger, inte en enda bok, utan det är tre olika böcker egentligen, eller verk, som inte hör ihop. Och de tre olika böckerna här är då som en bok, kapitel 1 och 2, och som en ytterligare ett verk då kapitel 3-14, och det är mera det ursprungliga, den ursprungliga fjärde Estra, 3-14. Och så är det tredje verk för sig, kapitel 15 och 16, 15-16. I latinska manuskript så placeras ofta tredje Estra, som vi nyss talade om, mellan det första och andra verket, alltså efter kapitel 2 i den fjärde Estra. Jag kan säga att när vi tittar på latinska manuskript, då föreligger i allmänhet fem olika Estra. Fem böcker Estra. Vi ska se om ni får ordning på det här. Det är mycket enkelt. De här fem böckerna, de ordnas lite olika. En vanlig ordning, det är följande. Första Estra, kan ni se, första Estra är lika med Estra och Nehemja. Andra Estra, det är lika med det första verket inom fjärde Estra, alltså lika med fjärde Estra 1 och 2. Tredje Estra, Det är lika med tredje Esra. Eller som den också hade kallats då, första Esra, ni minns. Tredje Esra är alltså den här, ni minns nu den vi talade om nyss. Den som började med andra krönikeboken 35-36. Och fjärde Esra är då lika med den här boken vi talar om nu, men den kärnan, den ursprungliga biten, fjärde Esra 3-14. Och femte Esra, det är då slutkapitlerna här i fjärde Esra, alltså fjärde Esra 15-16. Hängde ni med nu? Ta det en gång till, kan ni kolla anteckningarna. Första Esra lika med Esra och Nehemja. Andra Esra lika med fjärde Esra 1-2. Tredje Esra lika med tredje Esra. Fjärde Esra lika med fjärde Esra 3-14. Och femte Esra lika med fjärde Esra 15-16. Den blev klart då. Inga problem. Ja, ska vi se, vad skrev jag upp här då? Septuagintas indelning, liksom vulgata. Ska vi ta den med en gång här för att jämföra? Går ni nu till Septuaginta, som ni ju gör eller kommer att göra någon gång i alla fall, och tittar till exempel i Ralfs edition från, ja, det tryck jag har är från 1965, då hittar man första Esra, Estraj 1, inom parentes Liber Apocryphus, Apocryphus. Och det är då första Esra. Vad ska det föreställa? Jo, det är den här som vi kallar för tredje Esra då, den som började med andra krönikboken 35-36. Det är det verket som innehöll, som ni märkte, en kompilation av material både här och därifrån, dessutom då det legendärt material, bland annat om Zerubabel. Sen står det som rubrik Estraj 2, alltså andra Esra. Vad skulle det föreställa då? Ja, då är det något helt annat än vad vi är vana vid. Då är det lika med Esra och Nehemja, där både Esra och Nehemja då hör ihop. Och det är mycket intressant, därför att då ska jag fråga er så här: om jag slår upp i Septuaginta Esra 11 vers 1, vad är det då jag hittar för någonting? Ja, den frågan kan ni besvara om jag säger, eller om ni minns, att Esra, om ni slår upp det, har 10 kapitel. Om jag alltså slår upp Esra 11, vers 1, vad är det då jag hittar? Ja, det var ju begåvat. Nehemja 1:1 kommer jag till då. Så det bör man alltså ha klart för sig om man till exempel i Septuaginta slår upp Esra kapitel 12, då måste det vara samma sak som Nehemja kapitel 2, inte sant? Så räkningen fortsätter rakt igenom. Nehemja är alltså inte en separat bok, och det är nog historiskt riktigt. Det är nog så att Nehemja hör ihop med Esra på något sätt. Så Esra 11 till och med 23 i Septuaginta, det är alltså lika med Nehemja 1-13 då. Det är bra att veta det där, tror jag. Går vi sen till Vulgata, den latinska bibeln, så hittar vi Estras, eller Liber Primus Estrai, Estras första bok. Och det blir då lika med Esra som vi har i Bibeln. Sen kommer vi till den andra Esra, andra Estraj, och det är då lika med Nehemias, Nehemja, Liber Nehemiai. Kvi ett Estraj Secundus digitur, som också kallas den andra Esra. Där ser ni, de kallar andra Esra, det är då Nehemja, medan i Septuaginta så är andra Esra både Esra och Nehemja. Och första Esra är den apokryfiska Esra, lika med tredje Esra. Och sen kommer då därefter i Vulgata Liber Tobiai, Liber Judit, Liber Ester och så vidare. Så i det, ni ska göra klart för att i Vulgata samlas inte apokryferna för sig, utan det är ju kanonisk text enligt Tridentinum. Och därför så ställer man in då Tobias, Tobit då, Judits bok, efter Esra Nehemja och före Ester. Ja, nog om detta. Nu går vi alltså tillbaka till den här fjärde Esra vi talade om, som alltså bestod av ett verk som var kapitel 1-2, sen huvudverket kapitel 3-14 och sen en avslutning för sig kapitel 15-16. Vi bör veta lite grann om de här kapitlen. Originalmanuskripten, de var på grekiska. De har gått förlorade. Med undantag för två små fragment till kapitel 3-14. Alltså själva originalverket. Verket finns nu bara i översättningar. Och det är bara i latinska översättningar som vi finner kapitel 1-2 och 15-16. Så den här inramningen av verket. Och det där är alltså, det är alltså då placerat i början och i slutet av originalverket, några avsnitt då, kapitel 1-2 respektive 15-16. Det här originalverket, kapitel 3-14, måste en gång ha cirkulerat vitt och brett, eftersom vi har översättningar av detta originalverk på syriska, etiopiska, arabiska och armeniska. Manuskriptet till den syriska översättningen av fjärde Esra dateras till 600-talet efter Kristus. Vem har då författat fjärde Esra? Svar, vi vet inte. Det måste vara flera författare och vi vet ingenting om dessa författare. Vi måste då dela upp det i de här tre delarna och fråga oss, vem har författat kapitel 1-2? Vem har författat kapitel 3-14 och vem har författat kapitel 15-16? Och då tar vi först den här inledningen, kapitel 1-2. Författaren måste vara en kristen. Det är alltså en sen ingress till det här verket. I kapitel 1-2 finns det referenser till Nya testamentet. Och i de här kapitlerna så får vi veta att det var judarnas fel att de blev förskjutna av Gud. Det är på grund av deras uppror mot Gud, deras otacksamhet mot Guds nådegärningar som de har fått träda tillbaka. Och det är till förmån för hedningarna som har kommit till tro och blivit Guds barn i judarnas ställe. Det är ju ganska god paulinsk teologi det. Sådant är innehållet till en del i kapitel 1-2. Så det återspeglar kristen teologi. Så har vi författaren till kapitel 3-14 och det är, måste vara en jude. Tiden är kanske efter Jerusalems fall, år 70 efter Kristus, men andra har gissat att kapitel 3-14 kan härröra från tiden före Kristi födelse, redan från cirka 30 före Kristus. Det är typiskt judiskt material här delvis, det är judiska spekulationer. Det finns nämligen ganska mycket judiska spekulationer och legender, midrascher av skilda slag inom judendomen runt Kristi födelse. I kapitel 6, 49-52 till exempel, finns det en legend om Behemot och Leviatan. Den här legenden är ganska typiskt judisk. Här är det inte frågan om Behemot och Leviatan i Job 40, 15 till och med 41, 34. Jag tänkte fråga er vad det står om Behemot och Leviatan i Job, men det visste ni ju. Där i slutet av Jobs bok är det ju verkliga djur. Behemot och Leviatan är inte några fantasidjur, några legendära djur. Det är verkliga djur, det är frågan om flodhästen och krokodilen. Men här i fjärde Esra, i sjätte kapitlet, här är det fråga om fabulösa monster. Och det finns i Talmud, inom judendomen, egendomliga, ganska bizarra historier och berättelser om bland annat Behemot och Leviatan. Judarna har faktiskt gjort massa historier om saker som finns i GT. Det finner vi ännu mer sen när vi ska titta på böckerna och Adams och Evas böcker och många andra böcker om Mose himmelsfärd och Noas böcker och Henoks böcker och mycket annat. Att man har då spekulerat och fantiserat kring med utgångspunkt från detaljer i Bibeln. Framförallt i första Mosebok. Ja, om vi tittar lite närmare på innehållet i kapitel 3-14 så har vi, det är för långt att referera hela innehållet. Men kapitel 3 är en sorts inledning. I kapitel 4, 1-5-19 föreligger den första synen. I den synen uppenbarar sig ängeln Uriel. Han kommer för att trösta Esra och undervisa honom om kommande ting. Jag kan göra så på skrivningen att jag till exempel frågar: vad innehåller första synen i fjärde Esra? Var står den? Det är en bra fråga. Det vet man ju om man har hört på bandet. Den andra synen, det är fjärde Esra 5:20-6:34. Den går jag inte in på vad den innehåller. Tredje synen, kapitel 6:35-9:25. Det är en ganska intressant domsyn. Den innehåller 7 V över det förlorade, det förtappade, och 7 glädjerop över det rättfärdiga. Och kapitel 9:26 till och med kapitel 10, det är den fjärde synen. Synen av kvinnan som sörjer sin förlorade son och förvandlas till en stad. Den nuvarande förödelsen skildras och så talas det till slut om Sions framtida härlighet. Och kapitel 11-12 är den femte synen. Det är synen av en örn och av ett lejon. Och här får vi lära oss att det mäktiga riket, det rike som till synes har makten över världen, det försvinner. Och det är ju inom parentes det romerska riket. Medan ju Kristi rike ska bestå. Kristi dom, den kommer. Och så kapitel 13, det är den sjätte synen, den går jag inte in på. Och kapitel 14 innehåller den här texten bland annat om hur Esra restaurerar skrifterna. Kom ihåg, vi talade om det i samband med GT:s kanonbildning. Restaureringen av skrifterna som hade bränts upp och också hur 70 hemliga böcker skrivs ner, böcker som bara visades för det visa. Och den här legenden har ju då lagts till grund för den här uppfattningen att det skulle vara Esra som skrev alla Goethes böcker. Och sen efter det här så tas Esra upp till himmelen. Och det är ju ganska vanligt i den judiska spekulationen att det är inte bara Elia och Henok som tas upp till himmelen, utan det är rätt många personer som plockas upp nu och då. Här är det Esra. Det var det här andra verket. Det är alltså typiskt judiskt, talmudiskt nästan. Och så har vi då den tredje delen här, kapitel 15-16. Vem har författat det? Det är återigen ett särskilt verk, ett verk för sig. Det hör inte ihop med det föregående alls, med uppenbarelserna och synerna som vi nyss talade om. Det här verket finns inte i något grekiskt manuskript. Det finns bara på latin. Och i många latinska manuskript så räknas ju det här som en bok för sig, som vi nyss sa. Vad var det? Det var för en bok det här egentligen nu? Femte Esra. Just det. Det är ju i och för sig helt godtyckligt att det kallas för femte Esra. Det finns ingenting om Esra i de här kapitlen. Det har ingenting med Esra att göra. Esras namn nämns inte heller. Men det måste hänga samman med att man har fogat det till det här verket, fjärde Esra. Det tycks ha skrivits av en kristen under förföljelsetider, kanske under 200-talet efter Kristus. Ja, det ni framförallt bör veta och ha nytta av att veta, det är att den här fjärde Esra är en sån här, vad det har för karaktär, och att det är tre distinkta verk av olika karaktär. Det är bra att veta. Liksom ni bör veta om tredje Esra, att det är ett hopplock av andra krön och lite ur Esra och lite ur Nehemja och också legendärt material, legenden om Zerubbabel. Då vet ni lite om karaktären på böckerna. Om ni får höra någonting om de här böckerna och deras betydelse på dekanhuset någon gång, så vet ni vad de pratar om. Då tar vi och lämnar de här pseudepigraferna. Det här är alltså inte apokryfa böcker egentligen. Och de finns ju inte heller med i vad som kallas för Gamla testamentets apokryfiska böcker. Men då går vi till sådana böcker då. Apokryfer. Eller ecklesiastikala böcker. Och då ska vi börja med Tobit. Tobits bok. Är någon som vet hur stor Tobits bok är ungefär? Vad skulle ni gissa på? Så här stor. Hur många kapitel på ett ungefär, tror ni? Jag har ingen aning om. Ja, det är 14 kapitel, så den är medelstor. Den har inte klassificerats som kanonisk, som ni vet, av judarna. Det är ingen kanonisk skrift. Men den har ju kommit med i de kanoniska skrifterna genom Tridentinums beslut. Och intresset för Tobit har ju blivit stort därför att den ger material, historiskt material, för tiden efter den babyloniska fångenskapen. Men det är ingen rent historisk bok, utan snarare en moralisk, didaktisk traktat. Det betyder alltså, vad menas med en moralisk, didaktisk traktat? Det är ingen historiebok då, som bara samlar ihop historisk information, utan den vill ge undervisning. Ni känner igen didaktisk i didaskalos. Ge undervisning om den rätta moralen, den rätta etiken, hur man bör förhålla sig som ett rätt gudsbarn eller en rätt gudfruktig människa. den grundar sig nog på en gammal tradition. Det man räknar med att det har funnits ett arameiskt original. Och författaren är förmodligen en jude i Babylonien, en babylonisk jude. Han har använt sig av både skrivna och muntliga traditioner från den familj som han berättar om. Det är tydligt att det har bland judarna förelegat en del traditioner om tiden under den babyloniska fångenskapen och därefter. Det gäller nog också om de här tilläggen till Daniel, som är senare än Tobits bok och som vi ska tala om sen. Där är det nog frågan om berättelser, förmodligen muntliga berättelser om vad Daniel ska ha gjort och de tre männen uträttade som man har talat mycket om bland judarna och som sedan då judar i Alexandria har tecknat ner och velat bevara tillsammans med det kanoniska materialet om Daniel. Och en del av det här materialet kan ha en ganska lång muntlig tradition bakom sig, men en del kan också vara så där lite osäkert. Det har inte den kanoniska tillförlitligheten, även om det kan gå tillbaka en bra bit i tiden. Men Tobit är tidigare än det här alexandrinska materialet. Tobit kan nog dateras till cirka 200 före Kristus. Charles gissar på cirka 220. När jag nu säger Charles så menar jag inte Charles. Jag menar den boken, den utgåvan av Charles. Det är en rad andra forskare som har skrivit om de enskilda böckerna i den volymen. Tobit blev högt aktat bland många kristna författare. Och det var därför att i Tobit så framläggs ju, presenteras sådana dygder som är värda att tala om. Kärlek och omsorg och tålamod kommer ju fram här på ett berömvärt sätt. Sånt som vi bör försöka efterlikna. Men det är ju en del märkliga, övernaturliga och lite egendomliga saker som händer, som ni kanske vet, i Tobits bok. Och som sagt, har ni tid någon gång så ta och läs igenom apokryferna. Och framför allt bör ni ju läsa Makkabéerböckerna. De är allra viktigast för ert studium, att känna till Makkabéerhistorien. Och den historien är ju också så nyttig för de kristna. Den är ju en förebild för den kristna kyrkans kamp under förföljelsetider. Man ska då ha klart för sig att vi rör oss i gamla förbundet där det världsliga och andliga svärdet går ihop. Men om man har klart för sig det så förstår man ju vad som blir parallellen för oss när de tar till det världsliga svärdet till att försvara en rätt gudstjänst. Då ska vi också ta till svärdet, men det andliga svärdet, för att förhindra att kyrkan blir fördärvad och förstörd. Och Makkabéerböckerna, de visar ju hur den stora ödeläggelsen från Antikrist, från Antiochus den fjärde Epifanes, har som förutsättning kyrkans eget förfall. Hierarkin, överste prästerna i Jerusalem som avfaller och låter detta ske. Och det är ju inte alls underligt att vad som hände här under Makkabéertiden står som för den kristna kyrkan som en förebild för den förföljelse och det lidande som de kristna får genomgå. Och de som kämpade emot står som härliga förebilder för oss, verkliga martyrer, mamman här till de här kämpande barnen. Och Judas Maccabeus, Mattatias är ju fantastiska förebilder alltid för oss. Och därför har ju Makkabéerböckerna spelat en väldigt stor roll i den kristna kyrkan. Läst
väldigt mycket. Och jag tror också att man skulle förstå Bibelns lära om antikrist och detta med påvedömet mycket bättre om man lärde känna Makkabeböckerna. Då skulle man inte börja fundera på massa dumheter om att det kommer någon antikrist här efter det hemliga bortryckandet. Utan man skulle se vad som menas med antikrist. Och den är antikrist, han är ju prototypen för den verkliga antikrist. Han sätter ju upp eller fördärvar den rätta gudstjänsten och rätta gudstro. Griper ju in mitt i Guds tempel. Och det är ju också vad Paulus säger i andra Thessalonikerbrevet om antikrist. Han tar sitt säte i Guds tempel. Det är han som bestämmer vad som är det rätta. Han gör sig på det sättet till Gud. Därmed får man ju också en hjälp till förståelsen av Daniel. Framförallt Daniel 8 och Daniel 11. Makkabeerböckerna visar ju på hur Daniels profetior går i uppfyllelse. Dels genom att här kommer den konkreta förebilden och exemplet på hur antikrists skaror angriper Guds folk. Och sedan så får ju sen förebilden sin närmare andliga uppfyllelse längre fram. Så ni bör alltså läsa när ni hinner apokryferna, och den här finns ju att köpa på Lundekvistska bokhandeln för sig. Annars så finns det ju här i biblioteket. Och de finns ju med i gamla biblar om ni har Fjällstedt eller Melin skulle jag tänka mig. Eller Karl XII:s utgåva. Ja, vi ska då gå vidare till Judit. Men vi tar väl en liten rast här för jag ser att vi ska vända på bandet.